människor.
Modiga människor.
Modiga människor. Hej och välkomna till Modiga människor. Avsnitt 110. Jag heter Soja Zachariasdotter. I det här avsnittet kommer ni att träffa Anette Forslund. Hon är grundare av Changemakers Academy. Vi kommer att prata om frihet, att våga följa sitt hjärta och mycket, mycket mer. Jag vill också passa på att tacka er alla som stödjer kanalen, både ekonomiskt och ni som delar vidare och ni som tipsar och ni som stöttar på alla möjliga vis med positiv feedback med mera. Och till er som donerar pengar så finns det också, ja, det finns ju två möjligheter. Både tre egentligen, bankgiro, Swish och PayPal. Och som sagt, och det är också jätteviktigt för att den här kanalen ska kunna leva vidare. Nu så hälsar jag Anette välkommen. Hallå! Hej!
Hej!
Fint att ha dig här!
Jättekul att
vara. Underbart! Du är ju inte i Sverige, eller hur?
Nej, jag är inte i Sverige. Just nu är jag i Marbella. Mm. Hit för två veckor sedan, snart.
Mm. Ja, och det är ju, precis som jag sa här i presentationen, så temat för det här samtalet är ju frihet och att våga följa sitt hjärta. Och det är ju därför jag tycker att det ska bli så kul att få prata med dig. För du gör ju verkligen det. Du följer ju hjärtat och lever, och lever ett väldigt fritt liv.
Ja, mm. Jag älskar det. Jag är ju en fri... Jag älskar ju friheten. Mm. Och det är också viktigt att se, för många vill ju ha ett fritt liv, men också att friheten börjar ju också på insidan. Mm.
Ja, för det är ju också så här, du coachar ju.
Mm. Mm. Jag har coachat i 20 år. Mm. Ja, snart 20 år. Jag startade mitt företag 2003. Mm. Snart 20 år har jag coachat människor till att få mer frihet i livet och göra det man vill. Det har alltid varit mitt tema. Mm.
Men vad driver dig till det? Så jag menar, jag vet att du gjorde någonting helt annat. Du jobbade som försäkringsmäklare.
Vad är det som driver mig egentligen? Det är en bra fråga. Jag tror att jag har... Ända sedan jag var liten så har jag nog tänkt så här, varför, först och främst har jag tänkt på en sak. Varför säger människor en sak och gör något annat? Mm. Jag har känt in den här att det har varit som att det inte är sant. Mm. Människor liksom lever mycket som man faktiskt inte vill. Och jag har nog alltid haft den. Liksom frågan, varför lever vi så här? Varför kan vi inte leva på något annorlunda sätt? Mm. Jag var liten. Men sen när jag var, och jag har själv, jag är ju född i en liten by uppe i Norrland. Som heter Knäppa. Det är roligt att den är Knäppa. Det var 7 husen i en lilla by i Ångermanland, höga kusten. Och sen när jag var 18 så flyttade jag därifrån. För då redan då tyckte jag att det var för litet. Jag kände mig instängd. Och då pluggade till sjuksköterskan och pluggade i Umeå, för det var närmast. Jag visste inte vad jag ville bli, men det blev sjuksköterska för min mamma och syster jobbade inom vården. Liksom. Men som syrra, sjuksköterska var jag ju inte länge, för redan då så tyckte jag att det var för instängt. Och många gånger när jag tycker någonting så att, men varför gör man så här? Det här fungerar ju inte. Det här är inget bra att ta hand om patienterna. Men liten, så jag är 22 år liksom, de lyssnar ju inte på mig, så att nej, då kunde inte jag jobba kvar. Mm. Och jag gjorde en runt och kom tillbaka till Stockholm, för jag träffade en kille såklart som jag blev kär i, och han bodde i Stockholm, så då, därför hamnade jag liksom i Stockholm.
Mm.
Och sen började jag jobba som, reseledare och säljare, jag började på Skandia. Jag har väl alltid sökt den här friheten och kunna påverka mitt eget liv, och jag jobbar jättemycket på provision. Som säljare jobbar ju mycket på provision. Du får ju betalt av vad du, vilka resultat du gör, och som entreprenör så får du också betalt om du skapar resultat, annars får du, inte betalt.
Mm. Så sjuksköterska, och det var inget för dig?
Nej, det var verkligen inget.
Mm. Och så flyttade du till Stockholm och lite jorden runt däremellan.
Lite jorden runt däremellan. Men i Frankrike och i Spanien då. Ja, första gången var i Spanien, då var väl runt 22 år sedan.
Mm. Men du har ju också 3 barn.
Jag har också 3 barn, och hur kunde det bli, brukar jag fundera på egentligen. Sen blev jag så förälskad och kär i en kille som också jobbade då på Max Mathisen. Så jag började ju där. Jag började ju på Skandiaskolan, och det gjorde jag nog med. Där fick man betald utbildning, och så kunde jag lära mig att sälja försäkringar. Och så gjorde jag det, och sen blev jag typ lite headhuntad till det här Max Mathisen. De såg att jag var duktig säljare, så att då började jag där. Och då blev jag intervjuad av Per, heter han. Och jag tyckte han var så snygg, kommer jag ihåg. Jag kunde knappt prata för jag tyckte han var så snygg. Det var så roligt, det var som en liten så här film. För efter den här intervjun hade han gått in till sin kollega och delägare och sagt: nu har vi hittat vår mäklare, och jag hittar min fru. Och det här var i januari 92, och i mars 92 var vi förlovade, och i december var vi gifta. Och sen fick vi 3. Så det gick fort.
Mm. Vilken historia.
Ja.
Ja.
Ja, det var härligt. Det var härligt att gifta sig när man var så där förälskad.
Mm. Och 3 barn.
Och så blev det 3 barn, precis.
Mm.
Men sen ganska fort, när vi fick, gick ju fort allting, det brukar gå fort i mitt liv, så kände jag ganska tydligt att jag kände mig instängd. För vi var rätt olika. Han var ju mer den här business-killen som liksom, ja, du vet, bor hemma, spelar golf, allt det här mer 7-4 livet. Och det var ju inte jag. Så jag kände mig ganska snabbt instängd och ville bara resa och göra andra saker, men det passade inte hans liv. Så när mina barn var 2, 6 och 7, då skilde vi oss. Mm. För då kände jag mig jätteinstängd. Min själ grät.
Mm. Ja. Apropå att lyssna på sitt inre. Men mammarollen i allt det här då? Blir lite nyfiken på.
Ja, mammarollen. Jag har ju försökt sen då med de här 3 barnen när vi skilde oss. För jag har ju drivit eget företag då också. Att både driva eget företag, vara mamma och följa sitt hjärta och sin själ. På allting på samma gång. Och vi delade ju på vårdnaden om barnen då, så här vanligt. Först när Mira var liten, men minst heter Mira. Då var hon ju bara 2 år, så tror jag att vi delade var tredje dag, bytte de, flyttade de mellan oss.
Mm.
Men sen när de blev lite äldre så var det varannan vecka. Och då har jag liksom styrt upp mitt liv på något sätt. Att när jag inte haft barnen, då har jag jobbat mycket mer. Och när barnen har då varit hos mig, då har jag ju mer varit mamma. Och det har passat mig jättebra, för att jag tycker det var jättejobbigt att vara mamma hela tiden och göra allt som man ska göra som mamma, med alla rutiner och laga mat och disk. Jag tycker ibland var jag bara som en såg i kök och plockade i diskmaskin, kändes det som.
Mm.
Jag tyckte att det var skönt när hon var hos sin.
Mm.
För då kunde jag göra mer mina grejer liksom.
Mm. Mm. Men Change Makers Academy.
Ja.
Är det ungefär 20 år? Jag bara blir lite nyfiken om vi går tillbaka när du började coacha.
Jag drev mitt företag då, jag jobbade på Maxisen då.
Ja.
Och så kände jag blev mer och mer olycklig och förstod inte varför jag blev olycklig. För jag hade allting som man egentligen ska ha för att vara lycklig, som jag trodde. Jag var gift med en bra man, jag hade då... alltså 2, 3 barn, jag bodde i ett fint hus med pool och vi hade båt och vi hade allt det där yttre liksom. Och jag trodde då att ja, men bara jag får allt det där yttre, då blir det bra liksom. Då är jag framgångsrik liksom. Mm. Men ju mer saker jag hade, ju mer jag gjorde, ju olyckligare. Jag var inte lycklig, jag kände mig jättetom här inuti. Mm. Så att det var därför också, och jag förstod inte riktigt vad som var fel. Så att det var mycket fest, vi drack mycket, liksom, eller mycket, men det var liksom party. Det var mycket runt alkoholen, liksom, champagne och hit och dit. Så då min exman då frågade mig när jag, det här var 2000, innan 2020 precis. Han hade pratat med en psykolog, för vi hade också svårt i vår relation varför inte jag var lycklig. Och jag trodde hela tiden att det var något fel på mig. Det var ju absolut något stort fel på mig. Och då frågade då han så här, men är någon psykolog pratade med? Och då sa psykologen, men jag tror att din fru har alkoholproblem. Och då kom han och sa det till mig. Och då sa jag, jaha, om jag har det, vad gör jag då? Och det var 1999, för jag kommer ihåg så väl att 2020, den nyårsafton, så var det första gången jag inte drack alkohol. Så jag drack inte alkohol på 10 år, för att jag tänkte om det är det som är felet så behöver jag ta hand om det felet för att jag ska få ordning på livet. Så i den vevan så slutade jag på Maximatisen. Jag börja leva ett annat liv. Jag ändrade, för det liv vi levde var ju mycket fest, party, champagne och allt det där livet. Så då började jag yoga, jag började meditera. Jag liksom ändrade jättemycket på mitt liv, för att jag visste att min pappa är alkoholist, så jag tänkte att jag vill aldrig bli på det sättet. Så då tog jag liksom verkligen tag i livet då 22 år sedan. Och då ändrade jag hela livet och började tänka. Och jag förstod då också, tror jag, att jag behöver, för att jag ska vara lycklig och för att det här ska bli bra och fungera, så måste jag lyssna på mig och min själ och mitt hjärta och inte där ute. Då kommer det bli bra. Och det har det ju blivit.
Mm. Så om jag då går tillbaka till det här, det som din man kommer hem och säger. För det kan ju inte vara någonting som så här, jag kan tänka mig att du har funderat en del kring just det uttalandet.
Ja, men jag förstod inte, för min pappa är alkoholist och han var periodare, så han blev ju jättefull när han drack, och så kunde han dricka i några dagar och sen, eller ganska länge, och sen blev han nykter. Så att jag tänkte mycket så här, men tänk om det är att jag är alkoholist, tänk om det är något sånt. Och då gick jag ofta in och läste så här i tidningar, du vet, vad symptom på alkoholism. Men jag passade liksom inte in på dem. Och sen så var det alltid så att man ville ta en återställare, kommer jag ihåg väl. Jag ville aldrig dricka så här flera dagar i rad, för jag var helt, det ville jag inte. Så att jag passade inte in på de här kriterierna riktigt. Så att jag förstod inte att jag var det. Så när han sa det till mig så tänkte jag, men jag kanske är det i alla fall. Och då ringde jag ju upp på honom, och han skickade mig till ett ställe där jag kunde göra som ett test om jag var alkoholist eller inte. Och då fick jag svara på massa frågor, och i de frågorna så fick jag liksom att på vissa ställen var jag potentiell alkoholist och på vissa var jag inte det då. Men, och på vissa var jag det. Så att man brukar säga, alla är beroendesjukdomar, brukar man säga att det som är symptomet, största symptomet på det är ju att man är i förnekelse. Därför det är så svårt att ta hand om. Så att jag var ju inte riktigt där. För att det fanns liksom inte förnekelse. Utan så är det problemet, så vill jag göra någonting åt det. Och det är jag ju otroligt tacksam för idag. Att jag gjorde det liksom. Men för mig var det så här också. För när jag då tog tag i det. Och slutade att dricka. Gick på behandling. Började på psykosyntesen. Blev ju psykosyntesterapeut på Humanova. Så började jag förstå att jag hade ju hällt alkohol på massa känslor som inte jag ville känna sedan jag var liten. Jag förstod inte att min uppväxt hade påverkat mig så mycket som den hade gjort. Så när jag började ta hand om alla de här känslorna. Jag var ledsen. Jag grät jättemycket de första 2 åren. Då tog jag hand om allt det där, så att nu kan jag dricka alkohol igen. Jag är inte alkoholist. Men jag behöver inte döva någonting längre. Mm. Efter 10 år hade jag liksom tagit hand om hela min historia. Den kan man ju ta hand om hela livet, men liksom jag hade verkligen förstått hur den hade påverkat mig och hur mycket jag hade stoppat ner. Flytt.
Ja, men intressant. Och sen så i allt det här, jag vill liksom inte missa någonting, och du pratar om att du, de här, vad säger man, småbarnslivet, att det också påverkade väldigt mycket. Det är ju skittufft. Alltså jag har ju tre små barn.
Ja, det är tufft. Ja. Det tar ju mycket på en liksom. Så att det kanske var bra för mig verkligen då att få vara skild under de åren och ta hand om mig. För att man älskar ju sina barn och kunde vara ändå med barnen de veckor när jag hade barnen, fast det var tufft. Jag var ju ingen supermamma. Men, och så hade jag eget företag. Då hade jag ju det här företaget Existens som jag drev också då. Så att, ja, men jag lyckas på något sätt, men jag tror att det gjorde, vad hjälpte mig jättemycket att jag inte kunde fly. Jag fick ta hand om mig, jag fick ta hand om barnen liksom, och vara här och nu och verkligen lyssna in. Och när man har barn så man kan inte bara följa sitt hjärta då alltid, för de ska ha mat och de ska hit och dit liksom, fast jag kanske vill ligga och sova. Men då kan jag ju tala om för mig själv, okej, Anette, du har ett behov att ha mer egen tid, att vad man har då var. Det kan jag inte göra just nu, för nu måste jag ju ta hand om mina barn som har det här behovet när de är liten. Men sen får jag ta hand om mitt behov. Så jag berättade hela tiden för mig själv. Jag förstod hela tiden. Eller hela tiden. Men jag började lyssna till mig själv och lyssna på mig. Och vilka behov jag har, vad jag behövde. Och så kunde jag också tala om att ja, men du kan ta hand om, du kommer få göra det, men inte just nu. Och det hjälpte mig jättemycket. Och inte tro att det var något fel. För innan allt det här trodde jag att det var något fel på mig. Jag förstod då att det var inget fel på mig. Det är inget fel på mig alls. Men som för de flesta i dagens samhälle så gör vi alla människor fel hela tiden. Mm. Och de ska ut hit och dit och det är liksom diagnoser överallt. Och det är alltid fel på alla. Istället för att, nej men det kanske inte är något fel. Men du gör något, du lever ett liv som absolut inte lirar med ditt hjärta och själ, och då mår man inte bra.
Vi har, alltså det är så, vi har så många beröringspunkter, du anar inte. Jag är nämligen nykter alkoholist.
Ja, du är också det.
Och jag förstod det, jag var 23 år. Och det är 1998. Och du började på psykosyntesen 99. Och jag är ju psykosyntesterapeut, fast utbildad på psykosyntesakademin.
Okej. Okay.
Och jag hittade den efter att jag började läsa teologi. På teologiska högskolan så hittade jag akademin. För det var ju, apropå själ och att följa sin själ, så är ju att läsa teologi typ det torftigaste jag har gjort.
Ja, det är det alltså.
Alltså det var ju så, för mig kändes så själlöst. Och jag har kämpat med det så många år, för jag har ändå känt att jag haft det här kallet. Men så hittade jag akademin då, som är så levande och så härligt och så...
Ja, det är ju det, och det blev, och de säger så fint, kommer jag ihåg. Just det, jag kommer ihåg ett uttryck att liksom i västerländsk medicin så är ju depression en diagnos och något, du ska ta något piller. Men på psykosyntesen så kommer jag ihåg att det är bara att själen har feber. Och det tycker jag också. Det vill vi ju liksom ta hand om själen, inte döva den.
Ja, men precis, jag har med mig från den av lärarna på akademin att depression är ju alltså motsatsen till expression. Så det, och jag tycker det är så fint.
Ja, det är så
att
fint.
Det är liksom varandras exakta motsatser. Ja. Att när vi inte får uttrycka vilka vi är, då blir vi deprimerade. Så.
Ja, verkligen. Jag ser det så tydligt och så många gånger liksom. Och jag har ju coachat människor nu 20 år och ser hela tiden att alla de här felen som alla tror, du vet, hela tiden och det är fel och det är fel. Men felet är verkligen, liksom, om vi börjar lyssna och våga följa och ha liksom människor omkring oss som hjälper oss och stöttar oss när vi inte vågar följa. Men att göra det här, för vi är så slavar under ekonomi och allt det här som vi ska göra rätt hela tiden. Eller för att, och jag har ju märkt det, ju mer jag följer mitt själ och mitt hjärta, ju enklare blir livet, ju lättare, ju bättre mår jag. Ju, Alltså livet är ett äventyr som ska levas, liksom ingen, någonting som ska kämpas igenom och göra rätt.
Nej men verkligen inte. Och sen du nämner det här att så här, ja, men jag kände mig så fel. Jag tänkte att det var något fel på mig. Och det är ju någonting som jag själv har haft med mig. Alltså jag har varit väldigt, jag har alltid, förut verkligen vände saker mot mig själv. Att, men det är klart att det är mig det är fel på. Att det är mitt fel allting. Så.
Ja, att inte jag kan leva normalt. Liksom. Och sen är jag, så är det mitt fel. För att om jag hade bara kunnat leva normalt. Utan tycka om det här vanliga livet. Då hade jag ju kanske kunnat vara gift. Men jag kunde inte det. Jag blev mer och mer depressed. För att var inte jag. Mm. Det första jag gjorde när jag skilde mig, kom jag ihåg. Då åkte jag till Indien i 3 veckor. Och då var Mira, hon var väl 3 år. Och då sa jag, mamma, du kan inte åka iväg så när hon är liten. Jag bara, jag måste åka iväg. Och då kom jag ihåg att jag satt i Törn i Goa. I Indien. Det var, och väntade på att en sån här ATM-maskin skulle öppna. Det var kossor och det var bara folk överallt och det var bara kaos. Och jag bara satt i det där gathörnet och bara kände så här, det här är livet. Nu känner jag livet inom mig. Jag bara bubblade livet. Jag bara, och då hade vi varit på Mauritius på så här all inclusive. Och jag hade druckit champagne vid stranden och tänkt allvarligt vad stort fel det var. Varför jag inte kunde njuta. Och då satt jag in den och bara,
Men det är ju jätteviktigt att, att följa liksom, det här inre.
Ja, det är väldigt, väldigt viktigt.
Men jag tänker så, alltså jag blir så nyfiken, för jag menar, dina barn är ju lite större nu. Hur upplevde de att ha en mamma som har det här frihetsbehovet?
Ja, hur upplevde de? Jag har ju tagit med dem mycket, både en och alla tre. Jag har alltid försökt komponera ihop det här. Så att jag har ju varit mycket i Indien med min äldsta. Hon är 29 nu, hon fyller 29. Hon sa ju där om dem, det känns som jag uppföljde bakom på skoten där i Indien. Hon älskar Indien. De har ju ärvt om mitt frihetsbehov såklart. Och då säger de ju att de, ja, bästa mamman i världen som verkligen har visat att man faktiskt kan leva, att jag inte bara säger, för som mamma kan man ju ofta säga, men gör bara saker du blir lycklig av, utan följ ditt hjärta, för man vill ju barnen sitt bästa, men barn gör som vi gör, inte som vi säger. Jag har ju visat dem att det faktiskt går. Och min son William är ju lite så halvkändis. Han har ju stor så här YouTube-kanal. Och han var ju inte den här sonen som gick till skolan och gjorde han skulle. Han kom ju hem mycket många gånger och sa, men mamma, jag kan inte, varför ska vi lära oss det här? Och jag bara, ja, det undrar jag också. Så jag var ju på hans sida hela tiden. Och han skulle liksom, men han sa, nu när jag är stor så kan jag säga, tack mamma för att du faktiskt stod på min sida hela tiden och inte gjorde honom fel. Han är världens kreativaste människa. Nu har han ju film, han gett upp på film och han startade något bolag. Och, du vet, han passade inte i det här skolsystemet. Och jag är så glad att jag, för det är inte så lätt alltid att stå upp mot alla andra. Liksom systemet. Det är inte så jävla lätt som ensam mamma. Bara, ja, men jag följer mitt väg.
Ja, men jag är ju på den platsen att jag funderar om skolsystemet egentligen fungerar för någon. Men vi är ju så indoktrinerade att tro att det gör det. För vi har ju igen, framförallt inte i Sverige, så har vi ju inget alternativ. Det finns, nej, det... Alltså, så här, du får inte hemskola dina barn.
Nej, det är så sjukt.
Så att vi har ju väldigt mycket så. Och då tänker jag att när man känner, för jag tycker personligen att det är svårare och svårare att se på och fråga mig själv ofta. Så här, varför ska de lära sig det här? Alltså, är det ens viktigt? Och så tycker jag att Men skolorna funkar ju inte. Alltså även Nej. Om det finns goda ambitioner så god vilja, så finns det inte pengar, finns det inte liksom personal, man har inte råd att avlöna personal nog. Och barnen som kommer till skolan, min mellanson, så tycker jag att det är en ganska, ganska stor klass. Och jag ser det är fantastisk personal. Men de går ju på knäna.
Ja.
För att det är så mycket trasiga elever.
Ja, nej, jag ska säga, jag är glad att mina barn är liksom alla över 20 nu, för det här blir värre och värre liksom. Mm. Så att jag är glad att de är ur det nu.
Mm.
Att jag har ju två flickor och en pojke, och tjejerna har ändå liksom varit mer passat in med dem, du förstår. Mm. De har ändå, han och jag hade ju inte kul i skolan. Mm. Så att jag är bara glad att han liksom kunde gå ur skolan.
Mm.
Och ändå ha kvar sitt hjärta och få, liksom, ändå få inte helt överge den han var på något sätt.
Mm.
Jag kommer ihåg Mira, min yngsta, när hon började, hon gick Waldorf de första, när det gick hon inte alls, men hon gick på lekis på Waldorf, eller vad heter det, förskolan på Waldorf. Sen började hon i ettan, men ändå en fin skola tycker jag, som hade något som heter Levande verkstad, så den ligger ute i Kumlenäs. Men hon sa så när hon var ettan, kom så väl ihåg det, då sa hon så här, mamma, det känns nog konstigt med mig nu. Vadå? Jo, men det är som att jag inte riktigt kan vara själv, mig själv. Att jag måste välja, jag kommer inte ihåg exakt orden, men hon satte ord på att nu behövde hon börja liksom krympa sig själv på något sätt för att vara i rätt gruppering.
Mm.
Och då var hon i ettan.
Mm. Ja, men det är så, jag blir så, och tillbaka till då liksom, och det här med att vara liksom mamma och kanske okonventionell, det var det ordet jag letade efter, en väldigt okonventionell mamma måste man ju ändå säga att du är. Men du uppmuntrar dina barn när de känner att de inte passar in, och du bekräftar dem i det. Och du reser en massa och du tar med dig dem över hela världen, du skiljer dig när du känner dig liksom krympt. Och det är ju, måste ju, alltså jag tänker, det gör ju någonting med dig helt fantastiskt, men jag tänker så här, jag blir lite nyfiken på omgivningens reaktioner.
Ja, det var väl många som tyckte att jag var jättekonstig, eller har tyckt att jag är konstig och tycker att jag är konstig, men jag har alltid, jag är ju, eftersom jag drivit eget då hela när de var små, så har jag ju liksom sökt mig till människor som inte dömer mig. De vill ju inte vara med mig liksom. Så att därför har jag gjort på mitt eget sätt. Även mitt företag har jag gjort på mitt eget sätt. För jag kan verkligen inte göra saker som inte kommer inifrån mig själv. Min själ ropar högt. Så att det blir bara tydligare och tydligare. Så att därför har jag ju omringat mig med människor som ändå liksom tycker som jag, om jag säger. Liksom, jag har hittat min grupp av människor så att vi har stöttat varandra. Och det ser jag jätteviktigt att man är med sådana människor. När man är, för många procent är man, 10-20, jag har ingen aning. Och det är därför vi startade Changemakers Academy också för 2 år sedan. Då startade jag ett nytt företag med en kollega och vän som vi jobbade på Max Mathisen tillsammans. Jättelänge sedan, så vi har känt den länge, och sen hade hon då, följde hon med mig till Indien på en yogaresa som jag haft där, och när hon kom hem så såg hon upp sig från bank och finans, det brukar bli så liksom, man känner att nu går det inte längre, och sen så har hon också coach och yogalärare, och vi har då startat det här Changemaker tillsammans. Jag var trött på att göra saker själv, jag vill inte mer göra själv. Än är det bra för mig, för jag måste ju följa lusten och längtan och det här, och jag tröttnar ganska fort på samma sak, och det är företagsmässigt inte så bra allt, att men nu ska jag göra det här. Så att då är det bra att vi är flera, att jag bygger upp något så att man är flera, så att när jag kommer på att nu ska jag starta den här kursen, då är det någon som kan fortsätta med den kursen jag har startat redan. Det är mer företagsmässigt bättre. Så jag har förstått det nu. Tog några år, men nu håller jag på att bygga större, och då måste jag börja en större grund som kan liksom driva med mig, så att jag får vara den här visionären och lite galna, så att jag kan leva. Mm.
Nej men precis, för om vi går tillbaka så är det ju så, det är klart att man inte kan leva liksom, på vad andra tycker om, men jag bara tänker med tre små, liksom barn också, så är det ju oundvikligt att folk kommer och ge dig kommentarer, tänker jag.
Ja.
Och framförallt så ska du väl också då, jag menar, ja, du har med din exman att göra och han lever ett mer konventionellt liv.
Ja. Och han skulle gå på föräldramötena, för jag kommer ihåg när jag minnade var han gick i femman eller sexan, kommer inte ihåg, jag kom med en klass och då var det helst, den åldern är så svår, för då vill de ju bara att man ska vara lika alla andra, de vill ju inte att man ska vara något konstig liksom, och man ska vara i normen då. Så då sa William, för jag var bara, du får inte gå med någon gång mer nu på föräldramöten, för du bara kan inte sköta det. För att jag hade ju vad heter det, massa tyckande och tänkande, och då var det bra att ha Per, för han var ju med. Han var ju mer i konventionen, så absolut. Men vi gjorde så, då gick inte jag då. Mm. Så det var väldigt bra att han var mer så här, ja, normal, om man säger.
Ja, och det här är ju så, det är ju egentligen ett jättekonstigt ord. Normal.
Normal,
vad är, men vad är normal?
Ja. Jag säger att normal är ju normen. Och normen är ju mer, alltså jag är ju mer ur normen. Men jag kommer ihåg när barnen sa min mamma så här, men mamma du är ju, det är ju inte normal. Och då sa jag bara, ja men fantastiskt härligt att jag inte är det. Så för mig blev det, ja det är klart jag är inte normal. Jag är stolt över att jag är inte normal. Vem vill vara det?
Mm. Mm.
Det är liksom ingen skällsord för mig. Jag vill absolut inte vara normal. Fy vad tråkigt.
Mm. Men så här, nu hör du ju ändå, grunden är ju ändå Sverige. Så. Och här är det är ju lite tuffare att sticka ut här. Eller ja. du sitter inte ens i Sverige, men jag sitter i Sverige.
Jag kan inte, ja. Jag var i Sverige längre.
Mm.
För att här det är, man märker, jag kände det. Jag var ju, för att jag alltid, eftersom jag har den här frihetslängtan och vill älska att träffa nya kulturer och göra nya saker. Jag känner liksom, och värme, jag älskar sol och värme. Så jag har haft en vision väldigt länge, och det var att när mitt yngsta barn tar studenten, då vill jag bo helt utomlands på hela vintrarna. Det har jag vetat. För jag kunde inte göra det när barnen var små. För min exman ville inte att jag skulle ta barnen och åka iväg ett halvår.
Mm.
Och jag ville ju inte vara borta från barnen ett halvår. Så det var ju ett val jag gjorde då.
Mm.
Så när min yngsta dotter tog studenten förra året. Då tog jag också studenten, brukar jag säga. Då firade jag. Nu har jag gjort mitt jobb som mamma. Nu har jag lyckades, tack. Mm. Och nu får jag göra som jag vill. Liksom. För nu är de myndiga. Så då sålde jag min lägenhet jag hade i Hammarby Sjöstad. Jag köpte en liten lägenhet till min yngsta dotter då, när hon var 19. Och hon ville det. I Aspudden. Så hon bor där. Betalar hyra, lån och allt för det. Hon tycker jättejobbigt att bli vuxen. För hon tycker att det är alldeles för tråkigt. Hon kom hem till mig efter att hon fått fast jobb. Är det så här livet ska vara, mamma? Jag bara, nej. Vad ska jag göra? Det här, jag står inte ut. Nej, du får väl se upp det då. Men det kan man ju inte när man är fastanställd. Jo, det kan man. Och då såg hon upp sig. Jag bara, grattis. Och sen har hon fått massa andra jobb. Så hon kan jobba olika jobb istället. Hon är ju bara 20 år. Hon märker det fort liksom. Mm. Men i alla fall. Och sen åkte jag till Costa Rica. Mm. Och var där då i 5 månader. 1 månad i Nicaragua och 4 månader i Costa Rica.
Och lärde du surfa också, va?
Lärde jag mig surfa. Alltså det var så härligt mitt liv. De där 5. Jag var så glad. Alltså det blev mina bland bästa 5 månader i livet. När jag fick lära mig surfa. Och så jobbade jag bara mellan 9 och 12. Ungefär 9 och 1. Från datorn då. Och sen surfa och gå barfota. Mm. Inte tvätta håret på en vecka. Och bara saltvatten. Och bara leva. Det älskar jag.
Vad härligt.
Ja. Jättehärligt. Mm. Och sen kom jag hem till Sverige och då hade jag sagt så här. Ja men Sverige är så fantastiskt fint på sommaren. Då vill alla vara i Sverige för det är så fantastiskt fint. Så det skulle jag också vara. Så jag kom hem. Jag hade lovat att jag skulle komma hem till den 3 maj för då fyllde min dotter 20 år. Så kom jag hem. Jag är lite innan faktiskt för att jag gjorde illa knä när jag surfade. Så jag kom hem och tänkte nu ska jag vara här i Sverige. Vad ska jag vara? Så jag bodde med henne en månad. Men sen blev det lite trångt i 35 kvadrat. Så vad ska jag vara? Så jag åkte till Värmland och kollade. Men jag kanske vill bo i Värmland på sommaren. nej, det vill jag inte. Så åkte, alltså jag var på olika ställen, så jag kände, men jag vill inte ens vara i Sverige. Så då åkte jag, var det en tjej faktiskt som jag hade coachat som, och flyttat, som har flyttat hit, som skrev på Facebook att jag hyr ut ett rum i min lägenhet i Marbella. Är någon som vill hyra det? Och jag tog 3 sekunder. Jag vill! Och därför kom jag hit. Mm. Så nu är jag här till den 23 juni.
Mm. Och sen vet du inte vart du ska?
Nej, men det är det som är så härligt när man lever och bara följer hjärtat och, liksom, och vågar tala om det för alla och vem man är. För att nu var det någon kvinna som jag var vän på Facebook, jag har aldrig träffat henne. Hon har ett stort yogaställe någonstans här som välkommen hit, du kan bo här hur länge du vill. Och, ja, så att jag ska åka dit.
Mm. Vad härligt.
Ja, det är fantastiskt. Mm. Men jag brukar säga att Gud belönar modiga människor. Den är ju modiga människor. Ju mer modig man är och följer och vågar ha tillit inåt, så blir livet enklare. Kanske inte alltid lättare, men enklare.
Ja, och jag tänker när du säger inte enklare, det är ju också för att vi har de här föreställningarna, tänker jag. Precis som så här, vi har ju en föreställning om att alla ska gå i skolan, alla ska följa en plan. Problemet är ju bara att vi är människor liksom, och vi är olika. Så ingen är stöpt i samma form, och vi vet ju, jag menar, som vi säger Waldorf, som Waldorf borde vara, för jag har ett problem med Waldorf nu, och det är att jag har förstått, det var en väninna som sa, alltså, du är ju mer Waldorf än vad Waldorf själv har blivit. Mm. Så Waldorf har ju fullt sjå att anpassa sig liksom till statens alla nya riktlinjer hit och dit, och så att, som jag tänker, ser det, så har ju Waldorf förlorat sin själ, alltså man kan inte kompromissa med själen för mycket.
Nej.
Precis som, jag menar, du kunde inte vara i ditt äktenskap, för det var en för stor kompromiss. Och där ser jag så här, jag tycker att Waldorf har förlorat sin själ.
Just
det. Sen så kan jag kanske tycka då att vi inte skulle behöva ett skolsystem överhuvudtaget, utan men det där, ja, men det är för stort, för nu vill jag liksom tillbaka till, du har köpt land i Kenya. Vi kommer säkert in på det andra sen, men bara
i Kenya, ja. Susanne, jag har en kompis, Susanna Heli, som vi känner båda två, som hon hade hjälpt en, jag ska säga, en svensk tjej som är gift med en engelsman. Hon har ju ett företag som heter Föda utan rädsla, och hon hade då hjälpt dem, henne, frun, Eva som frun hette, med sin förlossning. Hon hade gått hennes kurs. Och sen åkte hon är lite som mig också, att hon inte vill vara i Sverige riktigt. Och så åkte hon till Kenya under pandemin, tror jag det var. Så hon bara åkte till Kenya för att den här Peter då har ett hus och andra hus i Kenya. Så hon åkte dit och bodde där en månad, tror jag. Och sen kom hon hem och tyckte om Kenya jättemycket. Hon berättade om Kenya, hur fint det var. Jag var i Mexiko, hon kom till Mexiko. Hon läste att jag var i Mexiko på Bärönet. Så kom hon dit. Så vi umgicks och var med varandra i Mexiko i Tulum. Sen åkte vi hem båda två. Sen fick hon ett erbjudande av den här Peter. Att han hade köpt en mark precis bredvid där han bodde. I Kenya, i Diani Beach. Med 10 tomter. Och så hade hon fått ett erbjudande att köpa tomt där. Och jag hade aldrig varit där. Men hon frågade mig, men ska vi inte dela? Och jag bara gick och förkände hjärtat och min själ. Jag bara, jo, det ska vi. Så jag köpte tomt där utan ens hade sett det där. Jag har aldrig varit där. Jag har aldrig varit i Afrika. Men sen då köpte jag och så tänkte jag, men man säger ja nu så kanske det tar lite tid. Så jag kanske hinner åka dit. Och skulle det vara helt fel så kanske jag inte ångrar mig. Så då åkte jag dit med min son, med Ville då. För han var i Kenya, han var med i ett tv-program som heter Wild Kids när han var i femman. Och då var han i Kenya och de vann det här programmet. De var 2 lag i det här programmet, lejonen och björnarna. Och björnarna som han var med vann en resa till Kenya på safari. Så han åkte dit själv. och kom hem. Jag hämtade han på Arlanda på flygplatsen. Och då grät han sen när vi åkte hem i bilen. För han sa att mamma, i Kenya, då ler de med ögonen. De gör inte det här. Och då gick han i femman. Och då sa jag det, men vi ska åka tillbaka du och jag när du blir äldre. Så då sa jag det till William nu, att nu ska vi åka tillbaka och jag behöver dig. För att jag tycker det är läskigt att åka till Kenya själv. Så nu måste du följa med mig. Och så sa han, ja, det kan jag, men då måste vi dyka där. Så här. Och jag bara, jaha, ja men det gör vi. Tänk, han glömmer bort det där. För jag tog dykarcertifikat typ för 25 år sedan. Han tog det för 3 år sedan. Men det glömde jag ju inte. Så vi kom dit i Kenya, så fick jag också dyka. Fick fräscha upp mitt dykarcert och dyka i Kenya. Ja, jag bara, gör man inte liksom. För att han skulle följa med. Så det gjorde han. Och då var tittade jag på tomten och den låg jättefin. Bara 2 minuter från stranden. Så nu ska vi åka dit, jag och Susanna, och börja planera hur vi ska bygga vårt hus där med. Mm.
Men vad har ni tänkt göra på det här huset?
I huset, ja, det kan man undra. Vi har ju köpt mark och så ska vi bygga hus. Och det är en annan tjej också som är med. Vi har 3 stycken på den här tomten. Så vi ska bygga ett hus som är lika stiligt. Och vi ska bygga ett fint hus. Det är någon, Susanna, någon arkitekt från Aten tror jag, som är så här jätteduktig, som ska rita då hjälpa oss och rita det här huset som är i natur, ska ju bara vara i natur liksom, material, så här vitt och sten och trä och så. Och sen så ska vi vara där om jag trivs där, det vet jag ju inte. Och sen så ska vi hyra ut också, tänker jag, så här, jo, retreater, och man kan hitta på massa roliga saker där. Det är bra, för att det är ingen tidsskillnad i Kenya. Så man kan åka. Ja, så det är bra. Mm. Och man behöver inte alltid ha exakt plan. Man kan ha lite så här planer. Men då vill jag göra så här. Men sen vet ju livet mer än vad jag vet. Så att om jag följer med livet så blir det ofta bra.
Det brukar bli så. Mm. Ja. Och det intressanta är att vi har ju båda en historia med Susanna. Som har med vårt födande att göra.
Ja. Ja just det är så roligt. För hon hjälpte dig också att föda.
Nej, hon var inte med på det viset, utan det var ju den här tensapparaten som jag letade efter.
Just.
Så att 2 veckor tror jag innan beräknad förlossning med andra barnet. Och då hade, ja, det är ju en lång historia, men vi var ju inblandade i ett jätte projekt mot Svenska Bostäder. Så vi hade ju lämnat vår lägenhet då drygt ett år tidigare tror jag. Ja, det är mer än ett år. Och jag är ganska höggravid då. Och letar efter en tensapparat som ska liksom, det är en smärtlindrande apparat. Och får tag i den då via Susannas företag. Och hon ringer mig bara en stund innan vi ska ses och säger, det här är så märkligt, så den här apparaten är borta. Men jag kan erbjuda dig en gravidmassage. Så jag knatar upp till henne. Hon hade en liten lägenhet på Söder då. Där hon tog emot klienter, för hon är också sjukgymnast. Och gav gravidmassage då. Så det fick jag prova på, och sen så pratade vi. Och som sagt, det är bara ett par veckor innan beräknad födsel. Och sen hade hon ju sin bok Föda utan rädsla. Som jag liksom, jag har bara hört om den. Men så jag går därifrån med den här boken, som är ju väldigt avgörande då, för att jag ska inte säga att min första förlossning var absolut inte dålig. Men det var lite så här som att jag bara försöker se nästan framför mig hur jag så här simmar. Eller försöker lära mig simma. Men jag är nästan frisimma på något sätt. Jag bara, ja, men det är lite helt ostyrsligt, och jag kom ihåg att det gjorde jätteont, och alltså jag tog mig igenom hela liksom förlossningen, och det var jättefantastiskt. Men vilken skillnad att få den här boken i sin hand och börja läsa. På något sätt så var det som en polett som ramlade ner, och jag förstår att alltså jag kan faktiskt styra själv. Det var så häftigt, för den natten då jag får verkar. Och jag ringer till sjukhuset på natten och säger, men det låter ju som att det har verkligen kommit igång, säger de. Ja. Och sen så sätter vi oss i bilen och jag andas. Alltså, det är som en film allting. Jag kommer ihåg min man, han blir jättestressad liksom, när han fattar nu på gång, och han sitter med något paket Singoalla kakor och bara mular i sig. Vi ska in och föda barn här. Och så packar vi ihop och sen lämnar vi vår dotter hos en kompis. Men jag sitter nästan som i någon sån här yoga-position liksom hela vägen. Och jag tänker på den här andningen. Men sen så när jag kliver över tröskeln där på BB. Då var det på riktigt. För då kommer jag ihåg så här, när den där verken kommer och jag står och håller min stång. Så står det någonting i boken. Och jag bara tänker på det. Så jag låter mina axlar sjunka ner. Och det var helt avgörande. Alltså det var helt avgörande. För då ramlar liksom. Det var som att allt bara. Alltså hela pusslet. Det bara. Och jag var i mig själv. Så jag kommer in. Och sen så var det liksom. Jag kunde liksom styra allting. Och han kom inte så mycket senare. Men jag kommer också ihåg barnmorskan som hjälper mig att ta emot min son. Så tittar hon på mig helt lugnt. För vi behövde inte så mycket hjälp. Men hon var där. Så sa hon bara att om alla födde som du. Så skulle vi barnmorskor inte behövas.
Mm.
Och det var en sån seger. Alltså så, och jag förstår ju nu att det här är ju möjligt. Jag utbildar mig. Och det är så, men Susanna kommer in i mitt liv ännu mer. Jag har utbildat mig som doula hos henne och gått en profylaxutbildning och jag har intervjuat henne. För vi kvinnor, vi har ju det i oss.
Ja.
Men tillbaka till liksom det här med skola och allting, så är vi liksom i ett system där vi har förlorat kontakten med oss själva. Vi har förlorat kontakten med vår själ.
Ja, med vår själ och oss själva. Och alla de här auktoriteterna brukar jag också prata om, som ska tala om för oss hur vi ska föda barn, hur vi ska göra med våra barn i skolan, hur vi ska göra allting. Så de har ju vi måste ju bli vår egen auktoritet och ta tillbaka makten och kraften till våra egna liv. Det är så viktigt. Så att det är många som jag coachar och så, som vill då förändra liksom samhället och, men jag tror att det går inte att förändra, alltså vi måste byta ut, vi kan inte liksom, det spelar ingen roll hur bra lärare du är, för du kan inte vara en bra lärare i det här systemet, du kan inte vara en bra läkare i det här systemet, för det är systemet som är så sjukt, det är ett sjukt system. Vi lever i ett medberoende, brukar jag har skrivit en bok som kommer ut nu i september, som heter Jag vet att du kan, en bok till verklig förändring. Och det jag skriver mycket om det här, att vi behöver ta tillbaka kraften och veta att vi kan. Och vi har blivit med, jag skriver om medberoende, för jag är också, eftersom jag är uppvuxen i en alkoholistfamilj, så har jag också varit mycket medberoende. Men jag kan ju se att hela, vi är ju liksom, människan nu är ju medberoende till sitt system som är sjuk. Och vi måste bryta oss ur det här medberoendet nu och liksom lyssna inåt, börja förstå vad vi vill och börja gå vår egen väg. Vi kan inte göra något annat, för vi blir sjuka.
Ja, och det är ju väldigt tydligt, tycker jag. Alltså, så här, ja. Vi har ju enormt många människor som lider av psykisk instabilitet. Ja. Menar, det är skjutet i höjden med psykofarmaka. Vi har barn som är små som aldrig har mått så dåligt. Alltså, de är yngre och yngre. Och det är självskadebeteenden. Och vi har nämnt missbruk. Det är både alkohol och annat. Det här kemiska. Det är också på något sätt, alltså sen när man är helt vilsen och har tappat kontakten, så blir vi ju så olyckliga. Alltså det är en sån enorm stor olycka. Och vi förstår.
Olycka. Ja, jag har, precis som du säger, jag har pratat med liksom föräldrar som ger antidepressiva till barn som är 12 år.
Mm. Mm.
Då blir man ju så otroligt ledsen i själen.
Mm.
Men vi, det är fler och fler ändå som vaknar. För jag började ju med mitt företag då, för 20 år sedan, var jag ute på företag och haft meditation och så, mindfulness. Och jag märker att fler och fler ändå, det är klart att det är fler och fler som bara säger att det är något som är väldigt galet.
Mm.
Så jag ser ändå positivt på att det kommer att, jag vet inte när, men det är ändå på väg liksom.
Mm.
När människor fortfarande är väldigt rädda, säger man ju också. Det ser jag när jag är här i Marbella och pratar med vissa människor. De är helt rädda när man pratar om självledarskap.
Mm. Ja, men vi är ju våra egna ledare.
Ja, så, men då blir det när man säger, vadå? Liksom, när man pratar om stilla och känna igen. Det är så.
Men jag... Jag vill inte missa din historia med Susanna som leder till Tomte Kenya.
Ja, just det. Det är också jättespännande verkligen, för att när jag fick min yngsta dotter då, Mira, så åkte jag in, då födde jag henne på BB Stockholm, det var jag. Så att det var en rätt naturlig förloss, men jag hade inte läst Susannas bok då, men jag hade liksom den var helt annorlunda än min första förlossning. Men så att det gick ganska fort också, sista barnet, och jag var väldigt i mig själv där. Och, men sen när hon skulle födas så var Susanna med på förlossningen som, inte som barnmorska, för det hon inte, men hon var som undersköterska, hon jobbade som det också liksom på förlossningen. Så hon står där och säger så här liksom, när jag föder Mira, så säger hon så här: men titta, det är en liten Mira, för min Mira var så väldigt mörkhårig, och hon har också en dotter som heter Mira som är väldigt mörkhårig. Och jag hade ju haft det namnet att hon skulle heta Mira. Hon var på, jag visste att hon skulle heta Mira, så för mig blev det bara, va? Ska hon verkligen att det var en Mira? För det hade inte jag berättat för henne. Men det här spelade min exman Dora, han var med och spelade in den här förlossningen, och jag tittade på den förlossningsfilmen kanske 8 år efter min Mira är född. Och då känner jag igen rösten på Susanna. Jag tänkte, men herregud, det är Susanna. För då hade jag träffat Susanna på en annan kurs. Vi har gjort något som heter Access Consciousness tillsammans, gått på samma kurser om det. Så jag bara, men det är Susanna. Susanna var med och födde min Mira. Så jag berättade det för henne, att du var ju med på min förlossning. Hon bara, va? Så det kommer inte hon ihåg. Liksom. Men det är så roligt att vi hade varsin Mira och att hon var med på min förlossning. Så det är så här, hur man träffar människor. Det är liksom meant to be.
Mm.
Det är så vackert när man följer det också.
Jo, det är så jag tror. Så här, ingenting i alltså alla möten som ska ske. Det är divine. Alltså vi kan inte, vi kan ju tro att vi kan styra upp saker.
Vi kan tro att vi kan
styra. Mm.
Det är som nu när jag, och det är så fint när man, som jag lever då, och verkligen tror på det divine, och har byggt upp den här inre trygghet och min inre tillit. För att jag är ju, just nu, mina saker är ju ett förråd i Stockholm. Så att jag har ju liksom, bor ju ingenstans nu. Men att jag hela tiden följer den inre kompassen, och eftersom jag har inga massa saker som håller mig fast, så kan jag verkligen följa den. Så att jag kom hit och bor här med Nadja, jag har coachat henne 2 gånger och sen har jag ju liksom inte pratat med henne. Men det var bara så att nu ska jag bo här med, och det går jättebra, vi kommer jättebra överens liksom, det känns jättefint. Hon har ju ändrat sitt liv och nu ska hon vara försäkrad. Hon håller på och ska, hon älskar fastigheter, så hon håller på att lära sig nu och bli sälja fastigheter här i Marbella. Så hon följer också liksom, men det här vill jag göra, det här är spännande.
Mm. Vad tror du konsekvensen skulle vara av, alltså jag menar, alla kan inte leva exakt samma liv, men om alla bara följer sitt hjärta.
Jag tror det ska bli så bra. Alla kan verkligen inte leva exakt samma liv. Och jag har vänner som pratar med någon nu som har sålt allt i Stockholm. Hon älskar djur. Hon har flyttat upp till Jämtland. Hon bor på en liten ort i Jämtland. Hon älskar att bo där med sina hundar och titta ut över sjön och ska bygga upp någonting där. Jag skulle inte vilja bo i Jämtland. Jag skulle må jättedåligt tror jag bo i en liten by i Jämtland. För jag är upp från Norrland. I alla fall som det är nu. Jag kanske gör det om 10 år. Who knows liksom. Men jag tror om vi verkligen följer vårt hjärta och själ. Så kommer vi inte göra samma sak. Såklart att vi inte kommer. Folk kommer göra det man vill. Och det är då det kommer bli bra. Det kommer inte bli helt. Då kommer hela samhället rasa. Men det har ju rasat redan tänker jag. Liksom. Det funkar ju inte.
Mm. Och då kommer vi till det här som vi gjorde. Jag bara, nej men nu behöver jag kontakta dig och göra en intervju. Kalla det för vad det är. Ja.
Ja just att ett slaveri. Mm. Ja, det är det. Ja just det. Ja, men att ett slaveri, vem vill liksom gå? Okej, om man går på ett jobb som man verkligen tycker om. Det är en skillnad. Men det är så många människor som går på ett jobb. Bara för att få pengar. Alltså säljer vi vår själ för pengar. Mm. Det är det vi gör. Vi säljer själen för pengar. Och det får vi lida för. Då blir vi sjuka. Vi blir deprimerade. Så att, egentligen är det inte så svårt. Men det får man ju inte säga. Och det är så, du vet, det är så hemskt att säga med det. Men det är så det är.
Mm.
Det är en form av prostitution det är med.
Mm.
Kanske, alltså, du säljer inte kroppen men du säljer själen.
Mm.
För att du ska ha råd och ha vad du nu ska ha. Jag tror att vi kan. Så att, men det är så många också som tänker så att ja, men, alltså man vill inte offra något. För man kanske inte kan ha 2 bilar och allt vad vi ska ha och leva sitt liv efter själen. Vissa kanske kan det men alla kanske inte kan det om nu det är viktigt. För, liksom, det är det att jag behöver ju då men vad är viktigt på riktigt?
Mm.
Och kanske jag måste ge upp saker i det yttre som faktiskt, det är ju inte viktigt. Jag ser jättemånga det här som har väldigt fina bilar, de verkar inte dugg lyckliga måste jag säga.
Mm. Nej men jag kommer ihåg när jag födde första barnet och så det var liksom en av standardfrågorna när man började träffas i mammagrupp och på såna öppna förskola. Så vilken förskola har du ställt ditt barn i? Fan, men jag har ju nyss fällt barn. Alltså jag tänker, nej, så vi har haft våra barn så mycket hemma. Och den äldsta, ja, precis, hon var 2,5 år när hon började.
Just.
Och sen har vi ändå liksom försökt, det har varit jättelånga sommarlov och inget av våra barn kommer att vara på någon alltså institution. För det är faktiskt det jag, i sommar. Ja. Ja. Ja.
Nej. Och så gjorde jag också. För det var ju så bra. För vi jobbade ju då på den här maximatisen. Bara på jag och min ex. Så vi kunde ju dela på det. Och de gick ju bara ja, till 3 tror jag på dagarna. Liksom. Så vi har ju också varit hemma mycket. Och inte. Delat på det. De har fått haft sommarlov. Liksom.
Mm.
Men det är ju ett val vi gör. Det är klart att vi har kunnat jobba mycket mer. Och tjäna mycket mer pengar.
Mm.
Men det är ju där. Och det vågar man knappt säga heller. Då får jag höra så här. Det är lätt för dig att säga.
Mm.
Det är lätt för dig. Varför är det så lätt för mig? Jag är inte ett dugg lätt. Jag är uppvuxen i liksom en arbetarfamilj uppe i Norrland.
Mm.
Jag har ingen förspänn. Varför är det lätt för mig att säga?
Mm.
Jag har ju gjort massor med val och det är inte alltid lätt att göra de här valen att skilja sig. När jag skilde mig tyckte många att jag var galen. Jag hade ju allt.
Ja.
Men det jag hade ju inga pengar. Jag upp mig från maximatisen. Jag tjänar mycket mer pengar där än att bli en jävla terapeut och coach. Liksom.
Mm.
Jag har ju gjort de här valen om och om och om igen. Jag vet att jag har inte alltid haft mycket pengar. Jag har liksom en gång sålde jag min servis som vi fick när vi gifte oss med en fin servis och levde på. Det räckte 2 månader. Det var jättefin den servisen. Så man hade bara ont till. Jag hyrde ett hus. Jag har gjort massor med saker för att kunna följa min själ.
Men det är ju så viktigt. Och det är bara jag funderar också. Så här, nu saker brukar alltid lösa sig. Men jag är också så där att, jag menar, det är inte så att vi kan inte åka på någon utlandssemester. Men vi har en jättestor trädgård. Det finns ju så mycket annat, och man kan bada och hänga med barnen. Men så vill jag också på något sätt väva ihop. Men jag lyssnar på dig, och du har också, jag har tre barn, du har tre barn. Och jag är ju också en sån där frihetsperson. Har aldrig riktigt fattat. Jag kommer ihåg första gången jag fick frågan om jag ville ha en fast anställning. Alltså, men det, på riktigt så kommer jag ihåg att jag fick så här kvällinnings, jag kunde knappt andas. Alltså, så det har jag inte, jag har aldrig varit intresserad, och jag vet att jag, du har också gått på psykosyntes, inte akademin men andra, det är ju ungefär samma kostnad, och det är ju enormt, det är ju liksom, jag fullföljde mina dryga 4 år, och det är ju över liksom en 500 000 som jag finansierat själv. Så att vid ett tillfälle, för att få igenom ett lån som jag sedan har betalat klart, så var jag tvungen att ta en fast anställning.
Precis.
Så det var ju en kompromiss. Så där kunde liksom min själ, vi var lite överens. Det finns ett syfte, ett gott syfte.
Just så.
Men den anställningen höll, jag har inte varit så intresserad. Nej, men det är inte min grej. Och jag tänkte prata om din dotter där. Alltså, jag har alltid haft jobb, och ganska många jobb som jag har gått. Och bara känslan att inte vara fast, att vara fri.
Ja, men jag tror också mycket status, vet du. Mm. Det är det, att jag, eftersom jag var egen också, jag vet inte hur det går liksom med mitt företag, fast jag bygger och allt det där. Men ja, jag vet, eftersom jag har tillit till mig själv, jag kan jobba med vad som helst om jag nu behöver pengar. Alltså, jag förstår, det är inte viktigt om jag nu står, klipper gräs eller står i, förstår, alltså, jag ta ett jobb för att få pengar. Det är inte viktigt att det står någon fin titel i mitt CV för att jag ska imponera på någon.
Du är ju dessutom sjuksköterska i botten.
Ja, så att jag får fortfarande arbeta. Jag får säga idéer ibland. Jag får ganska mycket idéer. Mm. Så jag kanske kan jobba som sjuksköterska. Det är nog roligt. Så här, det var ju 25 år sedan sist. Så nu får jag så här. Vi behöver sjuksköterska, så jag skulle lätt kunna få ett jobb om jag skulle vilja det. Men who knows. Jag skulle tycka, ibland så skulle jag tycka att det var kul att få jobba och se in för dem. Förstår du? Jag skulle vilja vara som en hemlig agent och säga, vad är det här egentligen? Så vem vet. Men jag tänker att det är så mycket den här prestigen i många också. Det är därför man är anställd.
Mm. Ja, alltså, precis. Och det är ju någonting som jag själv har slagits med, eftersom jag nu inte blev, jag blev inte färdig präst. Och jag har ju läst väldigt mycket teologi, liksom kurser och hit och dit. Och haft en jättestor inre kamp. Men jag märker också, så här, nu hänger jag ju också med människor som inte bryr sig på samma sätt mycket. Men jag har ju befunnit mig i andra sammanhang. Och vad jag märker är när de inte kan liksom pressa in en i ett fack. Ja. Du är psykosyntesterapeut. Men du är inte psykoterapeut, du är inte psykolog. Och då skulle du veta att jag har ju också verkligen jobbat med mig själv. Jag har också en ganska trasig bakgrund. Så att jag började tidigt liksom verkligen söka efter svar och inre, och har ju också träffat väldigt mycket terapeuter genom åren. Mm. Och jag kan säga så här, många av de mer kliniska, alltså psykoterapeuter, psykologer med mera, de är oftast, min upplevelse är att det har fattats någonting.
Verkligen.
De absolut bästa jag har träffat, det är faktiskt psykosyntesterapeuter. För det är ofta personer som kommer på ganska sent i livet. Att de vill någonting mer. De har, precis som du, de har jobbat med väldigt mycket saker. De känner att de vill någonting Och sen är det ju också, eftersom du har gått utbildningen, det är ju en helt annan typ av utbildning.
Ja, jag får ju själen vara med.
Ja.
Jag får ju den i vanliga, då pratar man ju, det är det som hela missen. Mm. Det får ju spirituella själen vara med.
Mm.
Och det är ju det som är hela. Men att titta på Sverige, Sverige är väldigt... inte liksom, där får man ju inte prata alls fortfarande om själ och Gud. Det är ju lite så här hysch-pysch. Jag gick ju en utbildning till transformativ coach i USA. För 2016 gick jag den utbildningen med Michael Neal.
Mm.
Det första han sa till oss då på den här utbildningen var så roligt. Han sa, do you know you are God? Vet du att ni är Gud? Sa han.
Mm.
Att ni har Gud. Det enda ni behöver skriva upp. Så, nu behöver ni inte veta något mer. Så roligt. Han började utbildningen så. Det var ju från hela världen liksom. Och så sa han ofta, show up and be in the moment när du ska coacha. Det är där, den närvaron och den liksom, när du är där, det är det som sker bortom tankarna.
Men för att kunna göra det, tänker jag, så behöver du också känna dig själv ganska bra, eller hur? Alltså,
ja, du behöver ju ha förstått att du inte är de där tankarna, tänker jag. Du behöver förstå att du är någonting annat än dina tankar. Du behöver förstå att du är den här formlösa energin som du skapar en form av när du med dina tankar och liksom den här energin vi skapar av. Mm. Och det är väl det utbildningen handlade om, att vi skulle... Så att egentligen, för jag kommer ihåg när jag läste hans bok som heter Inifrån Inside Out och sånt. Och då blev det så här, för jag är ju också ICF-coach. Och den är mer i det här psykologiska fältet, om jag säger. Mer, den tar ju inte upp till spirit på samma sätt. Och jag kände hela tiden att det fattas någonting där också. Så när jag läste den här boken så kände jag, men det är ju så här jag tror och tänker och coachar. Så jag tänkte, jag måste gå hans utbildning. Och då kostade den 100 000 plus att vi då skulle resa till New York, Los Angeles, London. För det var han hade utbildning ett år på de här orterna. Och jag bara tänkte, jag kan inte gå någon utbildning. För jag har gått jättemånga utbildningar och jobbat jättemycket med mig själv. Jag tänkte, det räcker liksom. Men sen kom till den där boken tillbaka till mig ett år senare. Så då, ja du vet, då var det bara så här, men nu måste jag gå på den här utbildningen. Så gjorde jag det. Och då var det bara som att jag fick hela tiden så liksom license to be eller license to coacha på det här sättet. För att det han pratade om hela tiden. Och jag kände bara att för egentligen lär vi oss inget nytt egentligen. Vi vill bara påminna om det vi vet redan.
Men så, okej, okay, jag bara, när jag lyssnar på dig, säger det jag tänkte, att du behöver göra upp med en massa föreställningar om dig själv. Så tänker jag.
Och det behöver man ju verkligen göra. Alla de här, och det är väl kanske ett lite långt jobb, tänker jag. Att vi får hitta som en föreställning att ja, men i Sverige, jag vill, Sverige är så fantastiskt fint på sommaren, så på sommar ska jag vara i Sverige alltid. Det var ju en föreställning. Och så bara var det, men så jag mådde ju lite så här dåligt då när jag kom hem och bara, vad är det här? Det känns, jag skulle vara här nu, men blev ju den här, du vet, kampen med någonting som jag trodde, men som kändes. Det jag tänkte och trodde stämdes ju inte överens, liksom. Innan jag förstod, men jag kanske inte alls ska vara det här nu.
Mm.
Och våga då följa det. För då åkte jag ju bort från barnen igen, de bor ju i Stockholm på Söder alla tre, liksom.
Mm.
Och då säger de så här, det är klart mamma, du ska göra det som känns rätt och skönt för dig.
Mm. Och du finns ju där och de kan komma och hälsa på, tänker jag.
Ja, och jag kommer ju precis, att jag hade ju inte att jag åkte där sen. Idag med, du vet, FaceTime och Zoom och allt vad det är, man är ju ändå nära.
Ja, men jag tillbaka till det här igen, med att möta människor. Och att coacha och att terapeuta med mera, så behöver du ju möta den personen där och då. Och det tänker jag ibland kanske att det är ännu svårare om du har gått då någon form av statlig utbildning, som naturligtvis på pappret ser ju mycket finare och trevligare ut. Men det är också så här, då har du ju också gått in i något fack. Och jag tänker att så fort man möter någon med liksom en mall. Jag har ju träffat psykologer som har liksom suttit med ett papper och liksom har någon förtryckt. Och jag tänkte, men oj, det här är jättekonstigt. Det här blir liksom, och det blir ju aldrig bra.
Det är ju aldrig bra. Och det är så här grundläggande, tänker jag. Det är som vem du än möter, om du går till en läkare eller vem som helst. När du får det här mötet med den här människan och känner dig sedd, hörd. Då är det som när du föder barn, så du slappnar av i axlarna. Du blir liksom, just det, nu får jag här finns det något, här får jag kontakt. Mm. Men om någon bara är i huvudet och läser det här blad, alltså det är ju ingen där. Det är som du får massage av någon som inte är där. Du får inte det liksom. Mm. Rätt obehagligt är det.
Ja. Så vad är förändringen? Om du tänker globalt. Så, vad behöver... Och det är samtalet genomsyras av det, men jag tänker om du coachar de som tittar.
Alltså, det handlar, alltså vi har gjort det så krångligt och otroligt svårt, och det ska vara teorier och det ska vara allt det där. Det är ju massa forskning och det är väl bra att det är forskning, men forskningen säger ju verkligen nu, det handlar om att få den här kontakten med dig själv. Och vem är nu den här själv? Men med en känsla. Det är lugn. Det är ju det är motsatsen till stress. Mm. Det är för stress vet ju de flesta hur det känns. Och när vi är stressade, då har vi inte kontakt med den här delen av oss som är i kontakt med det här större, med den här stora, stora intelligensen. Mycket, mycket större än vi själva är. Och när vi är i kontakt med den intelligenten, med oss själva, vi är ju samma. Då blir vi automatiskt vänligare, mer kärleksfulla, mer kreativa. Allt det där som vi vill vara, blir vi då. Och det är motsatsen till stress. Så att därför behöver ju stressen minska drastiskt. Samhället är tvärtom. Jag har ju inte sett på tv på 15 år, men om man går förbi en löpsedel, och du vet, hela den här stressen, rädd. Det är det vi vill. Du ska vara rädd för allting som kan hända dig. Du behöver passa in också. Du måste ju passa in nu. Så du ser jag ju här, typ på ett gym jag har varit tränad. Alla har jättestora läppar och tuppar liksom. Alla är opererade. Man bara, okej, du vet. Vad är vi på väg? Att tillbaka till den här delen. Och vi är ju en del alla av den delen. Så det är inte så att någon inte kan egentligen. Men vi behöver ta tid och vi behöver välja. Och det är det som är grejen. Många väljer inte det. För när du väljer det så kommer du också få kontakt med allting som inte är du och allting som du trodde var du. Och massa känslor som sorg, ilska, frustration. Och de vill vi inte känna. Så då fortsätter vi att göra det vi gör. Och sen är vi också beroende av stressen. Det är ju som stresspåslag. Det kan vara som alkohol eller någon annan drog. Det är en drog som du går igång på. Så du måste avgifta det till den stressen också.
Ja, jag kan inte låta bli att komma tillbaka till barnen där. Jag tänker på alla, nu gjorde du ditt val, för det var du, men en småbarnsfamilj, för på riktigt så är det ju jag som är mitt i det. Det är ju en av de största utmaningarna för självet. Alltså så här, hur härligt, hur underbart liksom, och så är det också en utmaning. Och jag är ju inte... jag har liksom, som sagt, valt min väg. Men det finns ju också... Det finns ju mycket som jag funderar över i... Framförallt bland människor kanske lite mer i yttre periferin som sa, jag kunde inte låta, alltså jag bara längtade efter till att få börja jobba igen. Och sen är man inne i det här slavsamhället. Alltså man lämnar sina barn jättetidigt på morgonen, man hämtar dem jättesent och man hämtar dem gärna lite senare för att man ska hinna träna på vägen hem för att få sin del. Och sen glömmer vi bort barnen.
Det är sant, det är jättesant. Det är vi glömmer bort barnen.
Och jag vet inte hur jag ska liksom egentligen få... och du gjorde ditt val utifrån din längtan. Men du fanns ju ändå kvar där för barnen.
Mm. Jag gjorde det, men jag fanns kvar såklart. Men jag åkte iväg, jag tog ju med mig dem och sådär. Men jag var ju där... Det beror på hur stora de är och sådär såklart. Men jag tror att... Men det är det också. Om jag skulle ha varit med där. Alltså, jag skulle kunna vara mer med dem.
Mm.
Jag har ju inte varit... Fast jag har varit där. Liksom kroppsligen. Eller liksom där. Person. Men om inte jag var där själsligen och mådde dålig. Alltså jag kände mig instängd. Jag kände mig mycket många gånger instängd. Liksom.
Mm.
Så vet jag inte om det hade varit bättre.
Mm.
Så det är det också. Var liksom med barnen.
Mm.
Men jag kommer ihåg med Mira. Det är en glapp mellan de två första och minsta.
Mm.
Jag ville aldrig stå liksom och gunga. Det var jättetråkigt att lekparken och sånt. För det hade jag gjort det också. Då hade jag gjort det rätta. Liksom. Så henne, jag kommer ihåg så här, vi måste göra saker som vi båda tycker är roligt. Liksom. Mm. Fick hänga med och så försökte vi göra saker som jag också tyckte var kul. Liksom. Så att jag, och det blev bra. Det blev ju bättre med henne ska jag säga än med de två första.
Mm.
Jag gjorde mycket mer som jag ville med henne och jag gjorde mer som jag trodde att jag måste med de två största.
Mm.
Min äldsta har ju sämst självförtroende.
Mm.
Henne var ju, det är ju de äldsta man får ju se dem. Och hon var ju barn. Liksom. Jag var liten. Själv. Mm. Men med det yngsta litar ju på, då fick de ju ringa sig, men vi måste komma iväg och mäta. Bara, varför det? Vi måste se att hon var bra. Jag bara, hon var bra. Det känner jag. Hon var jättebra den ungen. Men det visste jag inte. Men äldsta, då skulle jag, då var det kontrollsamhälle igen. Så jag kontrollerade.
Mm.
Så att det handlar ju också tillbaka lita. Nej, liksom. Men jag förstår och sen alla det här, allt som ska hända med ungarna och det är så mycket press och det hit och dit och nu mellan mobiler och allt. Jag är så glad att det inte fanns när mina barn var små.
Mm.
För det måste vara jättejobbigt med att liksom de hela tiden vill bara hålla på med den här padden och allt det.
Ja gud, det är ju en... Jag skulle kunna gå in hur mycket som helst på det.
Ja.
Så. Mina barn har inte en padda och det är jag jätteglad för. Och jag tycker det är lite roligt. Vi har haft två killar sovande här. Och jag bara plockade bort så. De hade med sig saker. Så bara, och jag sa, ni får inte spela eller göra någonting. Så var det lite tyst där igår eftermiddag. Och då hade kompisen och min son plockat fram. De har mobiler som de bara får titta på ibland. Men de hade plockat fram och sa, men vad gör ni? Så här, jag hade inte gett något tillåtelse till det här. Så du sa, nu kommer jag lägga bort de här. Och sen så får ni inte använda den här något mer idag. Och det blev så lugnt. Det blev en sån bra kväll. Och framförallt en av de här besökande pojkarna. Vi satt och pratade vid middagen sen. Och så sa han, vad skönt.
Mm.
Ja. För det blir så, sitter jag med den där, sa han. Och så tänker jag att jag bara ska sitta en liten stund och så blir det jättelänge. Och så säger han min sons namn och en annan kompis. För det är ju faktiskt mycket roligare att leka med dem. Så vi behöver hjälpa till. Och jag förstår. Alltså, så här, jag...
Det är mycket. Och det jag menar, det måste vara så svårt. Att det fanns inte när de var små. Jag behövde ju inte den fighten i alla fall. Mm. Och jag förstår att det är en jättestor fight. Mina barn, alltså det var ju mer när de var ute och byggde på er och så. För att det var så.
Det fanns inget annat.
Det fanns inte. Men jag kommer ihåg min yngsta där, som är 20 nu. Hon var på konfirmationsläger i i Värmland. Och det var så kul, det var på påsken. Eller konfirmationsläger var inte på påsken, utan nej, det var på sommaren. Och då var hon borta en månad på konfirmationsläger. Det hade hon bara sökt upp själv och så. Liksom. Hon, och så åkte hon iväg. Och där fick de inte ha mobiltelefoner. De fick ringa en timme på kvällen eller vad. Och hon sa det, Mira, att det var en, alltså hon var helt, alltså det var, hon lekte och de gjorde ju allt det där som man själv gjorde. Och hon sa det att det var helt fantastiskt vad hon uppskattade liksom, utan den mobilen. Det var nog första veckan när hon var ju, när man säger 15-16 då. Det kanske kan bli mer och mer som jag ser också att hon tycker att hon är inte mycket ute på så här Instagram och sånt. Hon tycker nej, men nu räcker det. Det verkar som också att det kanske börjar kanske slå över åt det hållet också. Mm.
Ja, det är en väldigt komplex fråga i hela mobil. För den slukar ju faktiskt folk och den gör någonting. Och om vi kommer in på själen då, så händer det ju någonting med våran själ.
Nu löste du lite grann där.
Nu så står det my connection, internet is unstable. Nej, men det gör ju någonting med våran själ. Det här mobilen. Men det är ett sånt otroligt så här, komplext. Och, för att det är ju också helt fantastiskt. För vi kan ju faktiskt sitta här på grund av internet. Och på grund av att det är så lätt att koppla upp sig. Så kan du sitta i Spanien och jag kan sitta här. Så det är ju både en blessing och en curse.
Absolut. Visst är det det. Om man ser, jag kan se själv när jag fastnar. Det är jättelätt att fastna. Jag kan verkligen se det. Men det handlar väl också mycket om självmedvetenhet. Man bara känner det här känns inget. Ja, men nu blir det för mycket när man blir äldre. Alltså när man kan känna det. Och då kan man bestämma själv att nu lägger jag ifrån. Men det handlar ju hela tiden om den självmedveten och ansvar för sig själv. Liksom, sitt eget. Och göra de här valen. Men jag tänkte Mira, det är roligt. För hon fick ju jag köpte den här lägenheten som hon flyttade in i det. Och sen var jag borta i 5 månader i Costa Rica. Och när jag kom hem, det var första gången hon bodde själv. Hon blev så ordentlig. Alltså det skulle vara så stäffigt. Jag bodde ju hos henne då när jag kom dit. Så att jag måste alltså städa hela tiden och kopparna skulle stå på ett visst ställe. Och hon hade budget att laga mat och tog med sig matlådor. Och hon har blivit vegetarian för det är billigare att vara vegetarian än att äta kött. Så att, alltså det är också fint att se med barn. Den här uppfostran som vi ska hålla på. Får de bara sund förnuft och kärlek och de ser, de är också medvetna varelser. För att på ett halvår så blev hon så här, du vet, hennes rum såg ut som hej babbe ribba när vi bodde ut tillsammans. Jag stängde bara dörren för att orka inte se det här stöket. Nu när hon har flyttat hem då, en helt annan person, bara städa hela tiden. Jag tror att vi också behöver rätta fokus på rätt sak med barnen. Vi behöver inte hålla på och tjata om saker som faktiskt kommer lösa sig av sig självt om de får rätt. För att de har ju också den här kontakten med sin själ. Så att, tänk om uppfostran det hela tiden bara. Att det är det vi behöver bara tänka på. Hjälp dem att ha kontakt med själen och sitt hjärta. Resten kommer lösa sig. Bara de får kvar den kontakten så löser sig resten.
Ja, och vad är uppfostran? Så. Alltså, så det är ju någon förlängning av det här du också var inne på. Jag menar, vad är samhället? Det är ju att passa in i en norm. Så det är ju klart att det är min äldsta, hon kliver ju liksom ur kläderna och hon gillar att byta om flera gånger om dagen. Så det liksom ligger höger då. Lite överallt. Det kan man ju faktiskt bli smått tokig på.
Det kan man bli tokig på igen. Men jag menar, det kan man bli tokig själv på för man tycker det är jobbigt att det är ett stökigt i huset för det är grejer överallt och kläder och så. Men man behöver inte vara rädd för att jag måste uppfostra, man kommer att fortsätta lägga kläder. Nej, det kommer hon inte göra. Det är det jag menar. Då får man ju tänka, är det här, orkar gå igång på det här? För då är det många som tycker, ja men du kan inte plocka upp efter henne. Så det är att curla och då kommer hon fortsätta göra det. Nej, hon kommer inte fortsätta göra det. Och jag kanske gör det. Jag tycker att det är lättare för jag orkar inte hålla på och tjata. Så det är det jag tänker också, vad vill jag då med det? För det finns också massa regler om det.
Ja, och sen precis. Och det ska, men jag tänker också, och det enda jag ger vidare till min dotter när jag bråkar om det blir ju skuld och skam. Och det är ju så himla dumt, för att jag menar, det är som du berättar om din dotter, så tänker jag, det kommer ju lösa sig av dig själv. När hon kliver över sina klädhögar där hemma och ingen mamma är där och plockar upp det. Så, det och det är ju då, det här valet. Så här, oj, jag kan ju välja. Ja.
Ja, och det blev så tydligt. Jag skrattade så mycket när vi pratade när jag var på Costa Rica. Och det var så här, aha-upplevelse. Ja, det var det som var så jobbigt med att flytta hemifrån, tyckte hon. Nej, men det var jag. Jag ställde koppen där. Den stod kvar där på morgonen. Och, och det var verkligen så härligt att höra alla hennes aha. Liksom. Ja, ja, så blir det.
Men tänk, och där och då så har ju hon fått världens möjlighet att utveckla sig själv ännu mer. Det är ju så fint.
Ja, det är så fint. Det är så härligt att se henne. Liksom. Hon blev så... Allt det här som hon bara... Men hon har ju, det hon har fått av mig är ju ändå själv liksom ett förtroende att hon kan. Och att hon är bra. Och att hon inte ska jämföra sig allt det där. Så någonstans, så, det är det hon har fått med sig. Så att de där små sakerna då med städning och laga mat och allt det där. Det fick hon hur bra som helst. Men inte för att jag har lärt henne. Det kan hon ändå.
Gud vad härligt. Ja, och vad ska du göra idag, tänker jag. Du har hela dagen framför dig.
Idag ska jag ska ha ett webbinar imorgon som heter Sluta kämpa, börja leva. Så det har fått jättemånga anmälningar till det. Och jag gör ju lite annorlunda. Jag får till mig, men nu ska jag ett webbinar om det här. Och så bara kommer jag till mig och så bara skriver jag. Och sen har jag en massa anmälningar och bara, aha, undrar vad jag ska säga nu då? Så att jag ska väl sätta mig ner och meditera och få in exakt, liksom inte exakt, men liksom få en form. Liksom. För det finns ju i mig, men jag behöver skapa former lite grann då. Liksom. Så det ska jag göra. Och sen så ska jag nog gå till poolen och bada lite idag. Det är lördag idag. Ja, så vet jag inte. Så det brukar jag... Man har ingen aning när man lever, liksom, när man inte har barn och inte har så här styrt, då kan det ju komma till det som ska komma till. Liksom. När jag inte har någon tid att passa och inte allt det där. Det är det som är... Jag älskar ju det och jag har ju faktiskt längtat efter det här länge eftersom jag tycker det är så härligt. Så jag njuter verkligen.
Ja, du börjar ju idag med att träna.
Jag älskar att träna. Det är roligt nu. Jag yogar, mediterar och tränar. Jag gör lite olika sådär. Men idag, nu har jag köpt ett kort här på ett gym. Och det är så här snyggt gym. Du vet, alla är så snygga. Jag går där och ler för mig själv. Alla är så snygga. Vad nu snyggt. Men du förstår, de är så...
Normen.
Snygg. Ja. Enormt snyggt. Och jag kan liksom hela hur de gör och styrseln och att många kameror med sig. Men det är så skönt nu.
Aha, då. Precis, man filmar mycket kanske, va?
Man filmar mycket. Många är säkert influencers och YouTube och sånt. Så att de filmar mycket. Men det är så skönt att vara med mig nu när jag är 58 år. Och jag tycker om att träna, jag tycker om att röra min kropp. Men jag tycker om att vara jag nu. Så säkert för 10 år sedan hade jag tyckt att det var jobbigare att vara där. För då hade jag känt mig lite fel. Liksom, för att jag är inte så där snygg på det normsättet. Men nu tycker jag att nu kan jag göra min grej och cykla och träna lite. Och liksom jag gör mitt. Och jag tycker bara att det är fascinerande. Jag tycker det är fascinerande att vara där nu. För nu kliver jag inte in i deras energi. Jag kan vara... kvar i mig. Och sen sitter jag och mediterar och det tycker jag är kul, för jag tycker om att meditera och då kan jag tänka, alltid kan jag inspirera någon att det finns en inre värld också som man kan träna.
Så vad jag hör, det är ju en självkänsla och ett självförtroende som är liksom i samklang. Och jag tänker så här, det spelar ju ingen roll hur mycket du sprutar i dina läppar och hur mycket du fixar dina tuttar, så om du gör det för att bättra på ditt självförtroende, så kommer du ju alltid hitta någonting annat. Och jag tänker att om grundproblematiken egentligen är en skavig själ, då blir det ju ganska dyrt, tänker jag.
Och alla får göra som de vill, men det, det som jag, alltså det som jag tycker faktiskt skaver i min själ, det är att de är unga. Alltså de är ju så fin, alltså de som är 20, alltså de har ju inte en rynka, de är ju så fin redan. Alltså okej då, om man är som mig då. Ja. Och man vill bättra på, det får alla göra som de vill. Men när man, den här, de är så unga, vad ska hända om de börjar göra det här nu? Hur ska det vara när de är 50 liksom?
Mm. Ja, sen vet vi ju inte vad det är för långtgående konsekvenser, tänker jag på botox till exempel. Så jag vet många unga, så vi pratar ju 20-åringar som har botox, som stör sig. Alltså jag har ju gummipanna till exempel. Den är ju, mina unga brukar skratta jättemycket åt mig för att den är så, det är som ett dragspel. Så. Och sen har jag två ganska skarpa linjer liksom mellan, det hänger ihop liksom av den här så. Och om jag då skulle botoxa det, så skulle det bli väldigt slätt och tjusigt. Men samtidigt så skulle jag förlora någonting i något som går förlorat.
Det blir ju robot, men vi är ju på väg till ett robotsamhälle.
Ja, vi är ju det. Men sen nästa, vi vet ju heller inte vad jag botoxen med mitt ansikte eller de här unga, alla kvinnor, även män som gör, jag vet inte, om 20 år. Jag har inte en aning. Botox är ju ett nervgift.
Jag vet.
Är det värt det? Vem betalar tusentals kronor för att sätta ett nervgift i ansiktet? Liksom? Jag tänker...
Det ser bra ut där. Om man ser, jag har varit på så mycket kurser, då är du säkert också vet i självutveckling så.
Mm.
Jag vet, jag kommer ihåg, jag var på länge sedan. Ja, det är nog säkert 15, mer än 15, snart 20 år sedan var jag på en kurs som heter skam, skuld och chock. Healing of trauma, shock and shame. Och då kommer jag så väl ihåg att det var en tjej där, ganska kraftig, som hade så jättemycket skam i sin kropp. Och hela hennes kropp var ju liksom ihopsjunken och man såg det i ansiktet, så det fanns liksom ingen liv. Och efter den här veckan så hade hon fått tillbaka, hon hade släppt så mycket skam. Så det bara lyser ögonen, hon börjar äga sin kropp, var i den här kroppen. Hon var så snygg och liksom sexig, liksom bara för att hon var i sin kropp.
Mm.
Och det var så tydligt att se, det har inte med liksom den här utsidan att göra. För helt plötsligt så bara hon var insidan och i kroppen. Och det hände så, det var så tydligt att se hur livet kom inifrån.
Mm.
Och att vad vacker hon blev när mer liv kom inifrån.
Mm. Ja, och det har ju, som precis som du säger, det har ju ingenting med utsidan att göra. Jag menar, du kan ju vara hur snygg som helst, men om du är helt livlös på insidan, så syns ju det.
Ja.
I alla fall kanske med i umgänget. Det blir ju lite, ja, det är svårt att umgås med någon som bara är snygg.
Ja, det är det.
Och det häftiga är ju att du umgås, jag menar det här exemplet som du gav med den här kvinnan. Och sen så är det så mycket själ där inne, så att du sitter ju med den vackraste personen. Alltså för att utstrålning, det kan du inte, du kan inte köpa det för pengar.
Kan du inte köpa för pengar? Det finns där inne.
Mm.
Jag tänker att det är därför vi också dras, du vet, så här, till bebisar och kattungar och hundvalpar och så här, nytt, för det är så mycket liv och härligt där inne och alla vill bara, tycker det är så härligt med det här lilla, för det är så förstört och nytt och liv. Vi dras till liv, vi dras till, när jag var i Costa Rica gick alla med och tittade på solnedgången varje kväll.
Mm.
För det är någonting större, det är livet. Vi dras ju till livet, liksom. Livsenergin i det livet.
Mm.
Och det är, ja, och ju mer vi kan följa den vägen då och få känna det här livet, så kommer ju det mesta av problemen lösa sig automatiskt.
Mm. Ja. Det är egentligen en perfekt avslutning.
Ja, visst är det. Mm. Ja.
Tack så jättemycket för att du tog dig tid och för det här samtalet och för det du delar med dig av. Och Ja, det ska bli spännande att läsa din bok.
Ja, vi ska det. Det tycker jag med. Mm. Jag har velat gjort en bok under lång, lång tid. Och så har jag gett upp efter halva boken. Men så är jag så glad och stolt att jag faktiskt har skrivit den färdigt. Och att den håller på att produceras nu.
Mm. Ja, och ja, fint att du ärar dig själv också. Så, och inte, nej, men inte förminska det, utan... Har du besökt där, tänkte jag säga? Jag förstod det. Men jag tänker att vi säger tack. Och,
tack så mycket. Jättemycket. Och är det någon som vill komma i kontakt med mig, tänker jag, då kan de söka på det här changemakersacademy.se, så finns jag där.
Jag tänker att jag ska lägga in länk och om bok och allting. Så jättestort tack.
Tack, så jättehärligt att prata med dig.
Detsamma.
Ja, ha det gott.
Tack.